Podplay.
Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Och idag ska vi ta upp ett fall som har varit uppmärksammat som är unikt i sitt slag. Nämligen en rättegång om krigsbrott där en mamma stod åtalad för att ha förmått sin son i första hand och i andra hand underlåtit sin son att delta i som krigare i Syrien.
Som barnsoldat närmare bestämt. Mm. Och vi ställer oss frågorna, varför togs det här egentligen upp i Sverige? Och varför prövades detta av svensk domstol när det är krigsbrott i ett annat land? Och dessutom den andra frågan, kan man egentligen dömas även om man inte gjort någonting alls utan bara underlåtit att göra någonting?
Men Martin, kan du berätta lite kort för de som inte har hört talas om det här fallet, vad det handlar om?
Ja, det var fråga om en kvinna från Halmstad som ursprungligen var kristen men träffade en muslimsk man och de gifte sig och fick barn. Han blev mer och mer, eller var radikaliserad, och det slutade med att han flyttade utomlands och till slut gick med i den här sekten, terrorsekten IS. Hon skilde sig från honom, han gifte sig med en annan, men det verkar fortfarande som att de var ihop. Och hon flyttade efter honom och flyttade utomlands och de fick fler barn. Och slutligen, efter att den här mannen blivit dödad i krig, så bestämde de sig för att flytta till Syrien. Och där blev det så, och det kunde man konstatera utifrån olika bilder och annat, att sonen blev barnsoldat. Den unga 12-åriga sonen var barnsoldat från han var 12, 13, 14, 15.
Och kom också att dödas i kriget. Han dog 16 år gammal. Men Martin, hur kommer det sig att Sverige hanterade det här målet? Jag tänker, brottet är inte begånget i Sverige. Vad har svenska myndigheter med vad som händer i Syrien att göra?
Ja, just krigsbrott, och detta är ju ett krigsbrott, det vill säga du får inte göra vad som helst i krig. Vissa saker är inte tillåtet. Du får inte använda giftgas, du får inte använda barnsoldater. Och gör du det så kan du åtalas av Sverige oavsett var du har befunnit dig. Men just här blev det ju extra intressant eftersom kvinnan befann sig, eller när mamman befann sig i Sverige och var svensk medborgare.
Hon hade återvänt till Sverige från Syrien.
Hon hade blivit utvisad. Hon var inte längre välkommen på grund av sin delaktighet i den här IS-sekten.
Mm.
Så att det var därför det kom till Sverige kännedom.
Så det finns liksom en svensk koppling, och dessutom då så är det här brott av ett sånt slag som det spelar ingen roll var det begås, utan då har Sverige jurisdiktion eller domsrätt, som det också kallas, över det här.
Precis. Och normalt sett när det inte hade varit någon koppling till Sverige alls, så hade det krävts ett så kallat åtalsförordnande, det vill säga regeringen var tvungen att gå in och säga att jo, men detta ska vi åtala, det är av intresse för Sverige. Och det kränker inte andras intressen, nu blir inte fiender med Ryssland eller andra.
Men precis, för att om det inte var på det sättet, då hade det, om vi skulle liksom agera världspolis som amerikanerna ibland gör, att vi då skulle så att säga processa brott som sker runt om i världen, det skulle ju inte vara rimligt, och då skulle vi trampa på väldigt många tår runt om i världen.
Säg att det skulle komma någon officer från USA eller någon officer eller president eller minister från något annat land, och skulle vi helt plötsligt hux flux bara åtala dem för något krigsbrott, så skulle det kanske leda till krig, vilket nog inte skulle vara så önskvärt, utan därför måste man ha just det här åtalsförfarandet. Undantaget var i det här fallet just för att den här kvinnan hade kopplingar till Sverige, och då behöver man inte det. Men Kristoffer, vad åtalade åklagaren henne för?
Ja, man kan säga att det var liksom två delar. I första hand då att hon aktivt så att säga förmått sin son och delta i det här kriget.
Det vill säga att det är hon som gjort honom till barnsoldat.
Exakt. Och i andra hand då att hon inte hindrat honom att bli det som vi då kallar för underlåtenhet.
Det vill säga att andra gjort honom till barnsoldat, men hon som mamma har skyldighet att stoppa och förhindra detta.
Ja, om vi går in på det, Martin, det kallas ju för ett garantansvar inom juridiken. Det vill säga att för vissa personer och för vissa saker så har man ett ansvar vad den personen gör eller vad som händer med den personen trots att man inte gör det själv. Typexemplet är just minderåriga barn, men också djur. Till exempel om min hund springer och biter någon som jag inte hade kopplad, då hålls jag ansvarig för vad hunden gjorde, även om det var hunden som gjorde det, inte jag.
Och vi har ju det här exemplet Lilla hjärtat, där just den här underlåtenhetsfrågan blev superaktuell. Också avseende mamman, där man tyckte att hon har en skyldighet och helt enkelt förhindra att hennes barn dör. Och sen var frågan just om det var straffbart eller inte, den här underlåtenheten.
Mm. Men i det här fallet då så var bevisningen ganska skral, får man säga, beträffande förstahandspåståendet. Alltså att hon aktivt så att säga försökte få sonen att bli soldat. Det handlade bland annat om att hon skulle ha inhandlat kläder från fjällräven som sen skulle ha använts av sonen i det här kriget. Men där konstaterar man då från domstolens sida att ja, kläder från fjällräven kan man ju använda civilt också, inte bara i krig. Så där kunde de inte med säkerhet säga att det var det som var syftet så att säga, när det köptes in.
Så man kommer inte fram till att det är hon som har gjort honom eller övertalat honom och tvingat honom att bli en barnsoldat. Utan man kunde konstatera att han var en barnsoldat. Det var helt såklart. Det fanns bilder och det fanns dokumentation, jättemycket dokumentation om just det. Och att han då poserat med döda kroppar och andra saker. Och att han sen också dött just som EU-stat, dock efter den här åldersgränsen som han hade gått över. Det vill säga han inte längre var barnsoldat, så dog han. Men just avseende bevisningen vem det som fått honom att bli barnsoldat eller tvingat honom eller övertalat honom, det kunde man inte riktigt säga. Men nej, att det var någon.
Så att förstahandspåståendet om att hon aktivt bidragit till detta, den föll. Och då kom man in då på det som vi var inne på nyss, nämligen hade hon som mamma ett ansvar för att förhindra att han skulle bli barnsoldat.
Och det försvaret invände, det var ju, ja, hon har kanske inte förhindrat det, men hon kunde ju inte förhindra det, för hon var ju där nere, hon hade ingen makt, hon var en kvinna i ett samhälle som kontrolleras av IS, även om hon hade hoppat emellan, stoppat eller försökt stoppa de här männen eller sina söner, så hade det inte gått, helt omöjligt. Men precis, hur resonerade då åklagaren och domstolen?
Ja, precis, för det kan man ju köpa så att säga, att vad, när hon väl är där, vad hade hon kunnat göra för att hindra det här? Alltså en kvinnas ord väger ju absolut ingenting i ett kontrollerat område.
Och så är det ju, för att säga till exempel att du ditt barn drunknar, om du inte kan göra någonting. Eller ännu bättre exempel som tingsrätten tog upp också. Säg till exempel att du är mamma och du har en man som misshandlar ihjäl din son. Om du inte har möjlighet att ingripa utan att riskera att dödas, eller stoppa din aggressiva, våldsamma man utan att dödas, ja, då döms du inte. Men om du däremot så här, ja, jag bryr skit i vilket, bara går därifrån. Och...
Ja, men just det exemplet, om du är sugen på en man, men du har fått förhandsinformation om att den mannen alltid slår sina barn, och sen flyttar du ändå in hos den här mannen, och så blir ditt barn slaget. Ja, då har vi kanske en situation som den som vi har här.
Precis, du satt dig själv i situationen lite grann.
Exakt, och det var precis det domstolen kom fram till då, nämligen att redan innan hon kom till Syrien så kände hon ju till vad IS stod för och vad de gjorde och vad de ägnade sig åt.
Och hon ville ju till och med leva i ett samhälle där hon inte hade någon egen makt och där hon var underställd männen. Och det var ju hennes önskan till och med, att det skulle vara så, och att hon skulle inte vara överhuvudet i familjen, utan makten skulle tillfalla de här sönerna som dock var mindreåriga.
Och då menade helt enkelt domstolen, i och med att hon hade den kännedomen, så insåg hon risken för att hennes son skulle komma att användas på det sätt som också skedde.
Och hon insåg också att hon inte skulle kunna stoppa det om det hände.
Exakt. Och då menade man att då kan vi döma henne för underlåtenhet.
Och då drog man ju parallell till en man som levde i ett förhållande med en aggressiv kvinna. Kvinnan höll på att misshandla ihjäl barnet. Och han sa, stopp, sluta, det där är inte bra. Och sen, men bara gick därifrån. Och då konstaterade man att han hade kunnat ingripa. Han hade kunnat göra någonting. Han var inte i sån sits. Han hade möjlighet att ingripa. Men det var inte riktigt så här. Men då kan vi konstatera att hon ingrep ju inte. Det var ju så oklart. Och även om hon inte kunde ingripa, så visste hon om det när hon flyttade dit. Och därför sa man att du har inte ingripit, du har inte uppfyllt ditt garantansvar, du visste vad som skulle hända när du flyttade dit, därför döms du.
Mm. Vad fick hon för straff?
Ja, man konstaterar från tingsrättens sida att det finns i princip ingen praxis på det här området. Så man började titta på tysk rätt och lite annat, även om det inte riktigt var tillämpbart, insåg man. Men man dömde den här kvinnan för grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse, som det heter. Och man dömde henne till 6 år, vilket jag kan tycka låter ganska lågt.
Ja, det beror på hur man ser det. Alltså, återigen, alltså, det är ju fruktansvärt det som hände med det här barnet, och det går ju inte att föreställa sig om vad hemskt det måste vara. Samtidigt så har hon inte, som vi var inne på, vidtagit någon aktiv handling.
Och då tycker man att straffet är lite lägre.
Exakt.
Det vill säga, om du är den som faktiskt gör personen till barnsoldat, så får du ett högre straff. Men som du inte förhindrade, så får du lite lägre straff.
Exakt. Men Martin, en sak som jag tänkte på när vi pratade om det här kriget i Ukraina nu som pågår, skulle det också kunna leda till att någon åtalas för krigsförbrytelser?
Ja, det kan det absolut göra. Sverige har ju, som det heter, universell jurisdiktion. Så det skulle absolut kunna vara så att man har till exempel en general som har givit order att döda civila eller använda giftgas eller någonting sånt. Och sen så kommer de till Sverige eller grips i Sverige och regeringen beslutar om ett åtalsförordnande. Då kan det absolut vara så.
Mm.
Och det finns ju väldigt många, vilket kanske låter lite konstigt, men det finns ju väldigt mycket lagar. Och det ställs ju upp även i svensk lagstiftning, vad du får och inte får göra i krig. Vilket många tycker är lite konstigt, för med en krig, du får inte mörda någon överhuvudtaget. Men där har man vissa lagar och regler i krig där man tycker att det här är orimligt lidande. Du utsätter personer som inte är krigsmän för brott och använder barn som soldater. Det är inte heller okej, och den typen av regleringar. Så att även om det finns regler i krig, och du kan straffas även i Sverige för det.
Vad har vi lärt oss idag, Martin?
Jo, vi har lärt oss att du får inte använda barnsoldater i krig, och om du inte stoppar dina barn från att bli barnsoldater så kan du dömas för just grov krigsförbrytelse.
Och att vi i Sverige kan pröva krigsbrott.
Var den har begåtts.
Ni lyssnar på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Podplay, en del av Power Media.